There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Välkomna till Health for Wealth avsnitt 10. Det här är ett ganska speciellt avsnitt, eller vad säger du Annie?
Ja, det känns onekligen väldigt annorlunda att inte ha dig framför mig rent visuellt i rummet.
Mm.
För vi är inte på samma plats.
Ja, vi sitter på varsin plats.
Berätta, Boel, var sitter du?
Ja, jag sitter i en liten husvagn på ett fält i Gryttjom nära Tierp. Och jag är på ett fallskärmsfält, för imorgon ska jag hoppa fallskärm. Det är min idrott och passion sedan 20 år tillbaka. Och det gör jag bland annat på semestern. Och du, vad gjorde du
för
igår?
För att må bra.
Ja, för att må
ja,
bra.
För ja, att,
ja, just det. Absolut för att må bra. Och en massa andra saker. Jag har växt som människa med den här sporten. Och en massa så. Men det handlar absolut om hur jag mår. Och vem jag känner att jag är. Men till dig, Anna. Ja. Du gjorde något väldigt speciellt igår.
Ja, för jag sitter på en vitmålad veranda på värmländska landsbygden och tittar ut över åkrarna här och solen som är på väg inte ner ännu riktigt, och har fötterna upp för att jag sprang ett ultralopp, alltså ett lopp som är längre än maraton, i terräng igår på 6,4 mil och det gick nog över precis varenda höjd som fanns inom räckhåll, så det känns, men det är också något som jag gör för att må bra, även om det just när det pågår ibland inte känns liksom 100%, men det känns riktigt riktigt gött idag faktiskt och fixat det igår.
Vad härligt. Och vi konstaterade när vi pratade innan vi satte igång, innan vi tryckte på inspelningsknappen, så konstaterade vi att vi är nog lite udda fåglar på ett sätt som just gör de här grejerna. Men ja, att det, och så sa vi också det att det spelar ingen roll, vi hade ju lika gärna kunnat sitta med brodyr i knä.
Knyppla.
Eller spela schack eller bara pilla oss i naven. För det handlar om att vi gör det här för att vi mår bra.
Ja, precis. Och det finns mycket att lägga i det. För som sagt, det finns ju, det är förknippat både med liksom nervositet och ansträngning och viss risk på så sätt. Men som sagt, må bra, det gör man på många olika sätt. Och om man knyter an till vår podd så kan man ju säga att vi har ägnat 9, tycker vi själva, intressanta och bra avsnitt om att prata om hur man mår bra på jobbet.
Mm.
Så.
Och vi har ju konstaterat att behovet av att prata om och undersöka det här ämnet, det är som ett paraplyämne som innehåller väldigt många underämnen, det känner vi väldigt stort. Och det bemötande vi har fått gör att vi känner oss extra vissa om att det är så. Och ibland kan vi titta på varandra och säga så här, men varför ska det här vara så svårt? För ofta när vi har haft de här intressanta gästerna så känns det som att man går från klarhet till klarhet och men så här ska man göra och så här är det ju. Men det är inte riktigt så enkelt. Utan det finns olika behov i olika miljöer för olika människor. Och det är lite grann där vi ville koppla an till det här. Att vi gör våra knasiga saker för att vi vill det. Och vi mår bra av det. Men någon annan skulle må bra av något helt annat. Och det är väl det som gör vårt ämne, välmående hälsa, i vårt fall knutet till jobbet då, så intressant men också lite svårt. För det finns inga universalrecept.
Nej, samtidigt som vi tydligt ser den här röda tråden genom alla avsnitten. Att vänta, där kom det där igen. Mm. Där kom det där med att skapa tid, ge förutsättningar. Många saker som vi kommer att komma till kommer ju tillbaka. Det är bara att de i sig utan exempel är inte konkreta. Utan är, de kan låta abstrakta för att man beskriver liksom ett begrepp eller någonting som ska finnas på plats. Utan sen behöver vi lyfta fram de här goda exemplen på där man har genomfört det. Och sen går det ändå inte att bara säga okej, de gjorde så på det här producerande företaget liksom med löpande band och vi jobbar liksom med tjänsteverksamhet. Utan då får man igen bryta ner det och sen bygga upp det till någonting som fungerar där just vi jobbar så att säga. Så att, vi knäcker ju inga färdigskrivna recept för hur man ska göra. Men jag tror att den här röda tråden, börjar man fånga upp den så tror jag att man kan hitta rätt. Absolut, vi är ju hoppfulla.
Mm. Nej men absolut, vi lägger som ett pussel och det finns beståndsdelar här som är jätteviktiga. Men tanken är då med det här avsnittet, och ni som lyssnar får ursäkta att ljudet inte alls så bra som det brukar vara. Det glappar säkert lite här och där. För vi sitter alltså över Skype. Och är varsin ända av Sverige. Och så att, men vi tyckte i alla fall att det skulle vara roligt att göra det här avsnittet. Och titta tillbaka. Dels för att plocka lite godbitar och russin. Från den här första säsongen. Som har varit väldigt rolig att göra. Och, både för er som har lyssnat. Och som kan tycka kanske att det är intressant att vi titta tillbaka och reflektera en gång till. Så där som man ofta gör när man ska lära sig något. Att det där bakåtblickandet gör att kunskapen landar extra bra och fastnar. Men också för er som inte har lyssnat på ett enda avsnitt, så kan det här kanske vara ett introavsnitt till vårsäsongen 2016.
Precis, absolut. För det finns ju mycket att hämta från alla som sagt. Och vi började ju med ett ganska starkt kort, tycker vi själva, då, med Jon Persson på Cygni. Som har fått pris för sin arbetsplats, både från sina medarbetare och andra då. Och han pratade ju om ett ledarskap som inte mätte så mycket så som man brukar göra. Och det handlade väldigt mycket om att ge chefer tid att vara ledare och ta hand om sina medarbetare. Och det var väldigt, väldigt inspirerande och det var väldigt häftigt att just få höra ett sånt konkret exempel på någonting som man annars kanske skulle säga så här, men hur funkar det där i verkligheten? Och så vet man att Cygni går det väldigt bra för och folk trivs och mår väldigt bra och presterar väldigt bra samtidigt.
Ja. Och det är då ett IT-företag, inte jättestort, men ja, jag minns inte hur många de var, men kan de vara 50?
Eller under 100.
Ja, just det, under 100 i Stockholm. Och då kan man säga så här, ja men vadå IT-branschen, det går väl jättebra hur som? Jo, men som Jon sa själv, han leder ju på det sätt han leder för att han tycker att det är bra. Han hade ju kunnat välja att göra det på ett annat sätt. Och han sa ju i vårt avsnitt som jag tyckte var så himla härligt och som jag har citerat många gånger. Han sa så här, ja det här med relationer, det är nästan som en hobby för mig.
Ja, och det var ju, och det är nog inte helt fel.
Nej. Och vi har ju pratat lite om det. Jag vet inte om vi har pratat om det i avsnitt eller om vi har varit utanför sändningstid. Men alla människor kan ju inte vara bra på relationer. Nej. Men uppenbarligen så är det en väldigt viktig beståndsdel för att skapa ett gott klimat på arbetet. Och så för den som ska leda och ha den här direkta kontakten med medarbetarna så är det nästan ett måste att man har koll på det.
Ja, för det är i goda relationer som man både fångar upp saker, ger feedback, liksom skapar både hälsa och produktion på många arbetsplatser. Och när vi spelade in avsnitt 2 då med Fredrik Bengtsson som är psykolog och organisationskonsult, började han också prata om det här med att vi behöver alltså olika personligheter i arbetslivet och att alla har sitt sätt att bidra. Och han liknar ju ledaren vid en, liksom, som en idrottscoach. och som måste kunna stötta och ge förutsättningar. Och ja, med EM som pågår så är det ganska tydligt. Liksom. Man plockar av en spelare som är sliten och kanske sparar den till om man tror att man ska gå vidare till semifinal eller kvartsfinal.
Mm.
Och sådär, och alla har sina roller. Och det krävs ju goda relationer på företaget, för annars fångar man inte upp de här bitarna.
Mm.
Och så.
Mm.
Jo, och där kommer vi också in på det här med... Ja, fortsätt.
Nej, men precis. Jag tänkte på det här att allas behov att bli sedda och att få det här kvittot hela tiden på det man gör. Att var det bra, var det inte bra? Och om det inte var bra, nej, men då kanske det är okej. Och så pratar vi om varför och så går vi vidare. Men jag får ändå vara med i gänget. Det är ju de här basala funktionerna faktiskt som vi människor har, men som vi glömmer att prata om. Eller vi glömmer att ta hänsyn till dem, känner jag. Vi är inte bara högpresterande maskiner, utan vi behöver verkligen få känna att vi är med, att vi är bra och att vi duger. Och där är ju idrottscoachen en bra liknelse.
Ja.
Ja. Men du skulle gå vidare med
och vi har ju pratat, bara du och jag. Ja, nej, men jag tänkte hoppade till avsnitt 5 där du och jag pratade om ett verktyg som man ändå kan ha för att liksom båda använda när man kanske är lite osäker på, kanske både i sitt ledarskap men även i medarbetarskap, eller när man är väldigt säker på det ska man göra det också, men det här med KASAM, alltså känsla av sammanhang, att vilja och att ha verktygen på plats och att ha alltså kunna vilja och klara av och att de här bitarna måste man både som medarbetare ha på plats, men chefen måste också vara medveten om att det här måste medarbetare ha på plats för att det faktiskt ska trivas och mås bra på jobbet och dessutom presteras.
Och de här tre...
Och där gjorde vi...
Ja, nu pratar vi lite i munnen på varandra, men...
Ja, det får vi göra idag, känner jag.
Ja, jag känner också det. Det är okej. Nej, men de här tre, som du sa, vilja och så vidare, kan man ju också översätta till varför. Att den som leder verkligen måste plantera att varför gör vi det här? Varför går vi till jobbet varje dag och producerar eller säljer eller vad vi nu håller på med? Och, även, och sedan, vad är det då vi ska göra? Och sen hur? Jag tycker att de tre punkterna, de är väldigt konkreta. Och enkla på ett bra sätt. Ja, men tillbaka till dig, Anne. Du var på väg.
Nej, men du sammanfattade det bra. Jag hade också tänkt att liksom vrida och vända på att just känsla av sammanhang då, det verktyget som jag ändå tycker att det är en modell, en verktyg, en teori. Den går att applicera på så otroligt mycket och är så bra både ur ett ledarskapsperspektiv, ur ett hälsoperspektiv, individperspektiv, medarbetarperspektiv och för hela organisationen. Så det skulle man säkert kunna grotta sig vidare i. Det går att fånga upp i många andra, utan att folk använder liksom begreppet KASAM, så fångar man upp om någon talar om någonting som brister på en arbetsplats till exempel, eller något som fungerar väldigt bra, så går det ofta att plotta in i den, i den modellen. Mm. Och vad har vi mer pratat om?
Ja,
vi hade... Hur man räknar på hälsa.
Ja, exakt. Vi hade Nyckeltalsinstitutet hos oss i avsnitt 4.
Mm.
Och det var ju intressant, för där konstaterade du och jag efter avsnittet att vi hade på något sätt förväntat oss att allt skulle vara oerhört tydligt och klart bara för att vi skulle prata siffror.
Jajamän.
Så var det ju inte riktigt.
Ja, så var det ju inte. Nej, det var det inte. Och vi kände att vi behöver vi får definitivt återvända till ämnet hälsoekonomi, därför att det finns ju mycket, om man säger, mer att räkna på som man kanske har svårare att säga att det är exakt så här, men det kan vara mera liksom beräkningar, uppskattningar, hintar om hur saker är. Så precis, det var inte så svart och vitt som vi kanske hade tänkt att det skulle vara. Vilket är bra.
Ja, det är bra. För då blir det mer sant ofta. Och sen sa ju Anders Jorén från Nyckeltalsinstitutet också det här. Eller han klargjorde att man måste börja mäta. För även om vad man mäter och hur och vad det egentligen betyder ser lite olika ut i varje företag och varje sammanhang, så måste man mäta över tid. För att i alla fall så kommer det betyda mer när man mäter över tid och kan jämföra. Och även jämföra med den branschen. Och jag tyckte att jag fick med mig, trots då vår lite naiva förhoppning om jättetydlighet och siffror, så fick vi med oss några saker som jag tyckte var väldigt tydliga där. Och det är ju att det finns ju inget klart samband mellan friskvårdssatsningar och hälsa egentligen på jobbet. Utan när man bjuder på gymkort och liknande så är det mest de redan frälsta som haka på det. Och det kan ju vara bra i sig.
Mm.
Men man ska inte tro att det leder till några genomgripande förändringar. Och sen en annan sak han pratade
om. Inte om man har problem.
Nej.
Och... Ja, inte om man har problem med till exempel just kanske då KASAM. Till exempel att folk inte vet varför det görs eller sätts upp mål och inte har verktyg och inte känner support och stöd till exempel. Då funkar ju inte ett friskvårdsbidrag och att man byter ut liksom övertidsmaten mot hälsosammare alternativ till exempel. Även om det kan få en individpåverkan, absolut. Men inte liksom på organisationen.
Nej.
Ja, fortsätt.
Ja, och det där är ju också... Vi gick ju in i det här med ansatsen att vi ville prata den hela hälsan som alltså påverkar hela människan. Som sitter i väggarna, som handlar mer om kultur och hur man bemöter varandra än huruvida man tränar på lunchen eller äter frukt som mellanmål. Och vi har ju lite, vad ska man säga, vägt lite fram och tillbaka där. Vi vill inte hamna i den här, vad ska man säga, friskvårdsfällan då. Vi vill absolut inte berätta för någon annan hur de ska träna, äta, sova och så vidare. Men vi har också kommit på att det kan vara bra att prata om sånt ibland. Och det gjorde vi i vårt sista avsnitt då, eller senaste ska jag säga. Då pratade vi om hur en hemtjänstenhet i Halmstad hade fått upp hälsan, som vi sa, med 300%. Och det vi mätte där, det var ju sjukt. Talen, eller hur?
Frisktalen.
Nej, frisktalen. Ja. Just
frisktalen, alltså de som inte hade några sjukfrånvarodagar rapporterade då under ett år att det hade ökat. Och här pratade man ju verkligen om, alltså här gick man ju in på just individ fysisk hälsa mycket med det här hälsosamtalet som cheferna först liksom fick ha själva, där de själva lärde sig och liksom leda sin hälsa, alltså leda sig själva i hälsa.
Mm.
Och sen då var en möjliggörare för sina medarbetare. Inte någon som talade om vad de skulle göra utan skapade liksom tid och forum och möjlighet för dem att själva ta hand om sin hälsa. Och det fick ju fantastiska effekter där.
Ja, verkligen. Och det är återigen det här att man behöver inte vara så rädd för att prova saker, tror jag, bara man gör det med respekt för individen. För här var det ju så att man ställde frågan. Dels lanserade man det här konceptet och det fanns ett visst motstånd, men det var frivilligt naturligtvis. Och sen just att man fick hitta egna mål att jobba med som kom från individen. Och då kan det bli bra om chefen är med, gör samma sak, tar del och just som Jon Persson sa där, att man har tid i kalendern för att då leda detta. Men det var ju intressant också, för åter till Anders Jorén så sa ju han det här att något man kan se väldigt tydligt är att stora arbetsgrupper med över 30 anställda på en chef, det är detsamma som att be om att få hög långtidssjukfrånvaro.
Och då kommer vi tillbaka till det här med relationer, att kunna se varandra. Hur bra relationer kan jag ha? Jag säger inte att det inte går, men det blir svårare ju större grupp det är som jag ska ha relationer med. Och jag tänkte det här på när vi pratade här med hur svårt det var att mäta i vårt tredje avsnitt, när vi pratade om de här nya föreskrifterna som vi kanske har nämnt i varenda avsnitt, tror jag, i och för sig, med Helene Rosander. Där kom vi också in på att hon pratade om att med de här föreskrifterna så skulle man ha hälsosam arbetsbelastning, och vi sa, och vi frågade lite så här, men hur mäter man det? Och då sa hon, det kanske inte är ett absolut mål i siffror, utan det är kanske, det rör sig längs en, vad ska man säga, som en trend att det blir bättre, vilket man fångar upp i medarbetarundersökningar och liksom sjukfrånvaro och så. Men det står för att det blir ett bättre arbetsklimat, även om inte det går att koka ner till en siffra i till exempel en årsredovisning. Och det tyckte jag också var någonting som jag gärna vill trumma ut, att ni kanske, när man säger så här, hur går det här att mäta? Ja, det kanske inte går just att koka ner till en siffra, men är man liksom uppmärksam och gör medarbetarundersökningar och liknande, så kan man fånga upp att här blir det bättre. Det rör sig mot ett bättre, så att säga.
Och hon pratade också om att vi borde gå från sjuktalsstatistiken och prata mer om den friska närvaron och hur vi bemöter varandra på jobbet. Jag tyckte det var intressant för det här exemplet i Halmstad, där vet jag, vi hade inte med oss Josefin Gren som är chefen som genomförde det här i Halmstad, utan jag intervjuade henne i förväg istället över telefon. Och då sa hon att det betydde så oerhört mycket för henne och för dem att man vände på det här, att man inte längre pratade om vem som var sjukskriven. Och hur de som hade varit sjukskrivna skulle återinträda i jobbet. utan att man pratade om det friska och att leta efter det. Och hon sa själv att det var lite svårt att konkretisera hur det blev så bra. Mm. Men att det var väldigt omvälvande och viktigt. Ja. Det är en koppling.
Mm. Ja, och då kommer vi in på frisk närvaro på jobbet. Vad behövs för det? Och det har vi också ägnat tid åt. Både att prata om hur vår kropp behöver ha det egentligen under en arbetsdag. Men även hur vår hjärna behöver ha det under en arbetsdag. Och ganska oavsett vilken typ av arbete man har faktiskt, så finns det liksom förutsättningar som bör vara på plats på en arbetsplats idag.
Absolut. Och det var Anna Tibelius Bodin som gästade oss den gången. Och en sak som fastnade väldigt mycket hos mig, det var det här hon berättade att Obama och Merkel, de väljer inte sina kläder på morgonen. Och inte vad de ska äta till lunch heller.
Nej. De spar hjärnkraften för de här stora viktiga besluten. Och då kan man ju tänka själv, jag vet inte hur många beslut du hinner ta innan du är på jobbet. Men jag betar av en del som jag lägger kanske lite för mycket tankekraft på. När jag egentligen borde bara kanske lyssna på, jag vet inte, på klassisk musik. Och liksom vara i någon sorts flow för att gå, liksom vara riktigt fokuserad på jobbet på förmiddagen. Och det kanske låter lite extremt, men jag tror att vi har mycket att hämta av det tankesättet. Att vi tänker hjärnan som en tank med bensin som vi liksom har att ta av under en arbetsdag. Och olika saker fyller på bensin och olika saker tömmer. Mm. Och att förstå vad våra hjärnor behöver. För att jag tror att vi själva känner igen oss när vi känner att vissa tider på dygnet så är vi lite sämre på att vara kreativa och närvarande. Och då behöver vi stötta upp det där på olika sätt. Så att det kan jag varmt rekommendera på att lyssna igen. Alla avsnitt i och för sig. Men just att, vad behöver min hjärna för att må bra? När jag jobbar, när jag vill prestera till exempel. Mm.
Att skapa de här rutinerna som avlastar hjärnan så att vi kan syssla med det som vi verkligen vill eller behöver då på jobbet.
Ja, precis. Mm. Precis, verkligen. Och sen pratade vi också om det som hjärnan sitter på, alltså kroppen. Mm. Att vi ska sitta mindre och leva längre. Och det är också en grej som låter som nästan som en kvällstidningsrubrik, men det finns ju väldigt mycket forskning som faktiskt stödjer att man kan säga att vi ska sitta mindre för att inte bara leva längre, men leva bättre och må bättre, prestera bättre på jobbet.
Men där märkte vi också att
Då hade vi med Maria Ekblom som ju forskar på det.
Ja, nu, det är märkligt med den här inspelningsfunktionen nu, för då märker vi att vi pratar lite i munnen på varandra utan att vi märker det. Ursäkta mig, Annie. Ja, men det var Maria Ekblom där på GIH.
Vi säger att vi har tidsfördröjning för att vi sitter så långt ifrån.
Precis. Nej, men det fanns lite myter att krossa där. För att det här sitta är den nya röka, det stämmer ju inte riktigt. Det är ju inte så att det alltid är dåligt att sitta. Utan det är ju hur mycket och hur långa stunder. Berättade Maria Ekblom. Och så märkte jag också, vi körde ju en kampanj där en månad med hashtaggen sitless.
Ja, den tycker jag vi kan börja om igen till hösten. Den behövs nog igen, tror jag.
Ja, och jag tänker att vi ska sammanfatta det. Det kommer på bloggen inom kort. Lite hur det gick för oss. Men en sak jag märkte när vi kablade ut det här i sociala medier, det var att många tänkte att jaha, man ska stå hela tiden. Men det är ju inte så.
Ja, precis. Nej.
För vi behöver röra
på oss. Nej, det var inte riktigt så.
Mm. Så att kontentan där är ju att vi ska inte vara i en enda position hela tiden. Det är det som är det farliga. Så det var intressant bara det.
Mm. Mm.
Hur gick det för
dig? Ja, men vi var väl ganska kreativa. Nej, men jag har ju blivit beroende av nästan att stå på jobbet. Och sen så kan jag faktiskt villigt erkänna att ibland när jag ska koncentrera mig riktigt ordentligt, då sätter jag mig ner. Men sen ställer jag mig upp när jag liksom svarar på mejl och skriver. Men om jag liksom riktigt, riktigt klurar. Mm. Då brukar jag ibland känna att nej, då sätter jag mig ner. Men jag sitter väldigt, väldigt sällan längre än 20 minuter åt gången. Så att jag har nog det där i ryggmärgen. Och det är väl också något att skicka med att vanor. Det är väl kanske, jag vet inte om det är svårare att skapa goda vanor. Men har man väl skapat vanan av att röra sig mycket och stå i det som liksom driver på sig själv, kan man säga. Så att känner man sig lite uppgiven i att man tycker det är jobbigt att bryta ett mycket stillasittande mönster, så var ihärdig, för att det sätter sig till slut och blir liksom ett krypande behov i kroppen. Känner inte du också så?
Jag tar till mig det du säger, för att jag har inte stått särskilt mycket alls. Däremot har jag, eftersom jag har jobbat hemifrån mycket, som egen, då har jag legat och halvsuttit i massor med konstiga positioner. Så jag har nog bytt position, men stått har jag inte gjort så mycket. Nu har jag blivit anställd. Och då är ju nackdelen med det när vi pratar sitt- och ståposition att jag kan inte kanske riktigt så här halvligga lika mycket längre. Det tror jag i alla fall. Nej. Men däremot så har jag ett stå- och, vad heter det, höj- och sänkbart bord. Och det har ju varit, det var ju superbra. Men jag måste nog jobba lite mer på det här stående. Jag tycker om det. Och jag känner precis som du att jag, när det blir så här, men nu 17 måste jag koncentrera mig, då känns det bättre att sitta. Men jag ska jobba vidare och fortsätta och höja och sänka det där bordet många gånger under arbetsdagen. För det känns jättebra.
Ja, och jag skulle vilja skicka med det här att våga vara den här som vi har pratat om, lite udda fågeln. Jag står ju gärna upp under till exempel, om till exempel föreläsningar och möten, därför att jag tar in informationen bättre. Jag blir inte slö, hjärnan känns liksom alert. Och, men sen är det liksom något som på något sätt stör normen i rummet, för folk tittar liksom, ska du inte sitta ner och sådär. Men ju fler det är som står upp, desto bättre skulle jag vilja säga. Så.
Ja, vi ska bli fler. Våga göra lite annorlunda. Och då apropå att vara lite annorlunda. Vi pratade med Veronica Rörsgård från Skanska som är HR-chef. Om, inte att vara annorlunda kanske. Men när man kolliderar ibland i värderingar och etik. Och hur man hanterar det i ett företag. Och det tyckte jag var intressant. Hur de jobbade väldigt konkret med etiska dilemman. Och spelade in faktiska scenarier. Alltså sånt som hade hänt då, antingen med skådisar eller med de som hade berörts. Och sen diskuterade de i företaget. Och det var ju ett intressant sätt att angripa någonting som vi ibland har kallat mjukt. Men som vi fick med oss från det avsnittet att det är ingen bra begrepp. Vi säger hellre kvalitativt, eller hur?
Ja, kvalitativt och kvantitativt om det som vi kanske då historiskt har kallats för hårda värderingar. Och vi håller ju med och vi har ju liksom lite slarvigt slängt oss med de begreppen, fast vi själva inte alls, det som vi har väl sagt någonstans. Att det som brukar kallas för mjukt, det är ju det som blir väldigt, väldigt hårt i långa loppet. Alltså liksom mer organisatoriska och sociala faktorer på jobbet. Och sånt som sitter i väggarna, alltså värderingar och hur vi är mot varandra, det är ju liksom någonting som vi vet påverkar hur folk mår och presterar på jobbet. Så att det var väldigt intressant att höra hur de har verkligen jobbat med det här och jobbar med det och fortsätter jobba med det på ett väldigt konkret sätt som gör att man kommer ju inte undan, utan man ställer sig inför de här dilemmana och måste ta ställning och möta de här frågorna och problemen. Så väldigt intressant.
Ja, och det var, vi fick en kommentar, en skriven kommentar på vår hemsida till det avsnittet som jag också tyckte var, kändes angeläget. Och det var en person då som skrev att han hade velat jobba på det här sättet men kände sig väldigt motarbetad i en större organisation. Och då tyckte förstås att det var glädjande att höra om det här i vår podd. Men man kan ju också dra slutsatsen att det är svårt. Det är inte alla som vågar eller orkar prata om det som är jobbigt. För sådana här kollisioner som gäller värderingar är just jobbiga och svåra. Och då kan man ju säga att de är modiga som gör det. Men jag tänker också, och det här är något som vi inte har pratat så mycket om. Men jag tycker vi ska återkomma till det. Det finns en ganska stor maktobalans i relationen mellan medarbetare och chef många gånger.
Absolut.
Och för att vi ska kunna må bättre på arbetsplatsen så måste vi ju stärka människor så att man vågar prata om när det är jobbigt, när det känns fel och när man har ont i magen.
Ja. Och just det här att det är ju väldigt liksom, vem har inte värderingar med i sitt, liksom, i sitt arbete på företag, men får de verkligen liksom, stöter man och nöter man dem så här som man har gjort på Skanska, alltså tar man i dem och vänder och vrider på dem och säger dem, vad betyder det här på riktigt? Det gör man säkert på många företag, men jag tror också på många ställen så kanske det inte riktigt får ta den platsen som det egentligen skulle behöva. För det är ju i de här värderingarna som vi möter varandra och umgås och jobbar med varandra.
Och det bygger ju på att både individerna men också hela företaget vågar släppa ner garden lite och vågar prata om ja, men egna brister och sånt som behöver rättas till eller göras annorlunda. Och det tror jag också är en viktig nyckel för att alla ska vara bra på en arbetsplats. Att man inte går och låtsas.
Nej. Ja, men vi har ju verkligen, jag tycker vi har fått svar på mycket funderingar och vi har fått mycket kloka exempel och vi har fått mycket verktyg, men samtidigt känner vi ju så här, Jesus, det finns så himla mycket mer att prata om och vi känner oss otroligt taggade inför säsong 2, ja, tycker jag. Ja,
verkligen.
Vi har saker att återkomma till, vi har fler ämnen och förstås personer, men även områden inom hälsa på arbetsplatsen som vi känner att de har vi inte liksom djupdykt i ännu, så det behöver vi göra och det kommer vi att göra. Men jag tycker det som sagt, den här röda tråden som jag ändå känner har följt med, det är det här att vi behöver skapa förutsättningar och vi behöver skapa forum och skapa strukturerad tid för att arbeta med hälsa, för det kommer inte ske av sig självt. Och vi behöver att göra det genom liksom, kulturen, ledarskapet och medarbetarskapet. Mm. Vad vill du fylla på med där, Boel?
Nej, men jag fyller egentligen inte på med mer utan fyller i att just hur vi bemöter varandra, hur vi är mot varandra, att lyssna på den som är tyst, att efterfråga hur folk mår och att strukturerad feedback också. Återigen något som måste finnas med i kalendern. Precis som cheferna måste ha tid att vara chefer så måste det finnas utrymme för feedback. För annars blir det lätt något man bara pratar om men som aldrig händer. Ja.
Och liksom vissa saker kan vi, som vi sa, det här med integritet som jag har varit inne på. Att jag kan inte bestämma, tycker jag egentligen, hur mycket du ska stå upp och liksom sådär. Och hur du ska ta hand om din hjärna. Men jag har allt att tjäna på, både om jag bara bryr mig om din hälsa eller hur du faktiskt presterar på jobbet. Att ge dig förutsättningarna för att ta hand om dig själv på bästa sätt. Så att man skulle säga att de sakerna som vi pratar om, oavsett om man bara bryr sig om hur folk mår eller bara bryr sig om liksom, sista raden liksom, på resultaträkningen, så är det väldigt mycket som är lika viktigt, skulle jag säga.
Ja, och där har ju vi fått bekräftelse för vårt motto eller vår ansats eller vad vi ska kalla det för, att hälsa är lönsamt. Men man måste jobba med hälsan på ett strategiskt och hållbart sätt. Och det kan inte bara vara de här fruktfaten eller enstaka träningsinsatserna.
Nej, precis. Så det känns som att vi hoppas att alla ska ha en härlig sommar oavsett vad man gör. Och att vi är på återhörande. Och nu får du hjälpa mig, Boel, vilket datum som vi tänker att vi är tillbaka.
Ja, vad vi planerar nu när vi lägger ut det här i juli, då tänker vi att vi är åtminstone tillbaka 1 september och möjligen så kan det bli lite snabbare än så. Men vi håller på att planera höstsäsongen för fullt och vi har redan massa intressanta namn, men jag tror att vi väntar med att presentera dem tills vi är igång på riktigt, eller hur? Det kommer bli mer av det som ni har fått höra om den här säsongen. Vi kommer bara djupare i somligt. Och så kommer vi kanske också dyka upp någonstans live, vem vet?
Ja, vem vet? Och en liten parentes är väl att om man vill, eller står ut med min röst utan Boel, så kommer det att släppas ett avsnitt där jag pratar ganska fritt och har inte hört det, hur det låter ännu, men det blir väldigt intressant. Den 8 juli i en podd som heter Unika människor som drivs av Jojje Borssén. Och han vill prata med mig därför att jag gör den här podden med dig, Boel. Så att jag kommer självklart att prata väldigt mycket om det som vi har jobbat med under den här säsongen. Så vill man lyssna på det så är man varmt välkommen att göra det.
Och det ser jag väldigt mycket fram att få lyssna på också. Och så ser jag fram emot att få podda igen med dig till hösten. Och så vill vi jättegärna ha kontakt med alla detsamma. Lyssnare. Ha en jättefin sommar.
Ni får jättegärna... Ja. En jättefin sommar önskar vi er och vi hoppas att vi får höra av er i våra medier på hemsidan, på LinkedIn eller på Facebook. Tack för oss!
Tack för oss! Ha en fin sommar! Hej!
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.